Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Väntan har varit lång, men nu är det äntligen dags. Vi har provkört en eldriven kombi, nämligen MG5. Och mer ström ska det bli i avsnitt 277 av Vi Bilägares podcast. Hur bra är egentligen Nissan Ariya? Lyssna så får du veta. Varmt välkommen ska du vara till Vi Bilägares podcast. Rösten du hör just nu tillhör mig, Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hallå, hallå och tack.
Hallå, hur är läget?
Jo, det är som vädret, strålande.
Perfekt. Med oss i studion har vi också Kalle Karlqvist.
Hej, hej.
Hej och välkommen. Hur är det med dig?
Tack, det är alldeles utmärkt. Jag har just fått lunch.
Åh, ja, men det är ju plus på kontot. Claes Garin, välkommen till Vi Bilägares podcast.
Hej.
Hej, hur är läget?
Ja, jag har också deltagit i lunchen.
Ja.
Humöret är på topp.
Bra.
Och vi har lämnat en fullpackad tidning också.
Ja, så vi är alla lite lättade nu efter att deadline har passerat och att tidningen är ivägskickad. Vi är ju såna. Vi blir lite sådär lättade varje gång det är klart.
Sen är jag lite extra glad också, för vi har ju pushat en del för autoindex. Mm. Och det visar sig att 16 700 svenskar valde att svara på den här bilkonsumentundersökningen.
Oj.
Och det är jag väldigt glad för.
Det är väl ganska, det är mer än vad...
Ja, vi brukar ligga några tusen under faktiskt. Så
okay.
Det verkar vara stort intresse av att meddela vad man tycker om svenska bilhandlare och bilen i stort. Men det kommer i nästa nummer, vinnare. Och Tesla kan jag säga direkt är ny spelare på planen och gjorde riktigt bra ifrån sig.
Okej, ja, så nu har vi egentligen nog med underlag för att kunna
presentera. Ja, nu är de tillräckligt många i landet för att få vara med i autoindex.
Det blir jättekul, det måste vi ta del av, och det kommer ju även i kommande poddar pratas en del om autoindex. Ja, har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som har gått? Jag såg att i onsdags röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att från och med 1 juni 2022 strama åt gränsvärdena för fordonsskatten. Alltså det här bonus-malus. Som det är idag så får en bil malus om den släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Och med de här nya reglerna då från 1 juni sänks gränsen till 75 gram. Det betyder bland annat att köper du till exempel en Toyota Yaris Cross hybrid den 31 maj får du betala 1537 kronor i skatt de tre första åren. Registreras bilen in en dag senare blir skatten 3142 kronor. En ökning med 104%.
Ja, men det är bra. Kläm åt pöben. De ska inte ut och köra bil i onödan inte. För det här är ju små och förhållandevis billiga bilar. Då blir det ganska mycket dyrare. Jag tycker det är orimligt. Okej då, nu får jag en stor dieselbil, en SUV som går på diesel. Den blir naturligtvis ännu dyrare än så här. Men det här vakuumet som blir nu innan de billiga elbilarna, riktigt billiga elbilarna, om de kommer, så blir ju liksom, har man att välja om man har en begränsad budget, ja, det är en mindre bil med förmodligen bensinmotor. Mm. Om du, jag menar, tills den dagen Dacia Spring kommer hit, och den kanske inte ska rekommendera någon. Men jag tycker det känns lite oskäligt. Jag skulle vara lite snällare mot de mindre bilarna. Så man ser mer till, det är klart att det är utsläppen som är viktiga, man kanske också skulle se lite till storlek.
Jag gjorde en jämförelse i samband med en provkörning av Skoda Karoq. Kommer också i nästa nummer, 8. Där såg man skillnaden bara på hur mycket utrustning som är på bilen. Mm. Det var skillnad på 14 gram CO2. Och det gjorde ju flera tusen lappar på malusskatten. Så att, men den kommer, kan jag tala om, i fyrhjulsdrift med diesel 150 hästar. Så den har, ligger på ungefär 9000 kronor om året då.
Mm, just det, de tre första.
Ja.
Mm. Andra nyheter också från veckan. NTF har ansökt om konkurs.
Riktig klassisk institution för trafiksäkerhet.
Ja. Exakt, när var det den bildades? Det var ju 1934, så den har funnits med ett tag.
90 år snart, ja.
Det är DN som har skrivit att visselblåsare har slagit larm då till Trafikverket som finansierar NTFs verksamhet till stor del via stöd. Och då har de här visselblåsarna sagt att ekonomiska medel har inte redovisats korrekt. Med anledning av det så ströp då Trafikverket sina pengar till NTF och ja, då var pengarna slut och konkursen ett faktum.
Men det där lär man väl bygga upp igen på något sätt. Man får städa ur organisationen och komma tillbaka, som jag hoppas. För det, jag tror ändå de har gjort nytta, stor nytta genom åren. Sen de har varit lite tysta senare tid.
Mm, de har väl gjort jättemånga kampanjer om trafiksäkerhet och mycket arbete som... ja, det behöver fortfarande göras, det här arbetet. Så jag hoppas väl att det kan återuppstå på något sätt, som du säger, Anders.
De har ju också varit tydliga med att de lokala NTF-föreningarna är oberörda av det här. De har sin egen ekonomi. Så som jag förstod det så är det här ett centralt problem.
Men betyder det att de lever kvar då, de lokala, eller?
Ja, jag såg ett inslag på en NTF-förening i Mellansverige och de berördes inte av det. Men det är ju klart, som de sa själva, det är en riktig käftsmäll när hela varumärket drabbas av det här.
Har ni sett något mer från veckan? Eller jag vet, Anders har en liten spaning i alla fall. Han ser irriterad ut redan.
Ja, jag har blivit som gringubbe.
Ja, men berätta.
Men folk kör ju så dåligt. De kör ju så dåligt. Och de går dåligt också. Det här är bara de sista, mindre än en vecka har jag råkat ut för hur många mindre noga jobbiga personer i trafiken, helt enkelt. Senast här igår så hade jag två bilar som svängde in mig framför mig extremt. Jag kör på farthållare och fegade lite. Jag körde inte ens en gång hastighetsbegränsningar. Jag körde 100 på 110 väg, för det skulle snart bli 100. Så tänkte jag orkar inte ändra. Så att då är det först en Hyundai i40 som svänger in och jag ser ju inte asfalten mellan mig och den personen. Och tyvärr har jag glömt bort det registreringsnumret. Men den andra bilen som svängde in, det var en Mårtensson, en V90 som har en registreringsskydd som börjar på JJJ. Jag säger inte mer, för då kanske det blir jobbigt. Samma sak där, in så fruktansvärt tajt. Men jag har inte ändrat min hastighet. Det som händer är nu att min långtestare Subaru, den måste då börja bromsa. Och då får ju det en följdeffekt bakåt också. Nu var det var lite trafik. Det är också tillhör saken. Det var inte mycket trafik. Det var normalt flöde liksom. Jag förstår inte beteendet.
Nej.
Men inte bara det. Jag var ute och drog släp här i helgen. Och då är det här med de här evinnliga halvljusen. Jag har ju då släp, så då måste jag ju forcera på mitt halvljus, för annars så fattar jag inte automatiken alltid att den har en släpvagn på. Då måste man ha igång halvljuset, annars tänds inte lamporna. Men nu var det här, just det här vädret som kan uppstå i Sverige. Det är dimma, men det är ljust ute.
Mm.
Och alla åker ju då med, eller väldigt många åker ju då med släckta bakljus.
Mm.
För att automatiken fattar inte. Och man drar inte på, och då blir det snabbt farligt. Man ser noll i sån här tjock dimma. Och så är det ljust. Och så är det en silverfärgad bil. Och så bara försvinner den in. Ja. Man ser ju om någon bromsar, det gör man. Men om man inte bromsar utan bara lättar lite på gasen. Man kommer i kapp. Då har man ett bekymmer.
Mm.
Så tänd halvljuset. Eller åtminstone dimbakljuset. När ni är ute och åker i dimma. Och det är sommarhalvår.
Ja. Och apropå det där med att köra in snävt framför, det var jag med om två gånger i morse när jag åkte till jobbet, och då åkte jag ändå på utanför rusningstid, så det var hur mycket plats som helst. Men jag tror nog att de gör så där som du säger, Anders, att de väntar till att döda vinkelvarnaren är släckt och då svänger in.
Och då är man ju jättenära.
Ja, det måste vara det. För att jag förstår inte annars. Men just det här med farthållare då, man kör på den och den adaptiva farthållaren bromsar ner bilen för att man... den tycker att det är för nära. På Dacia Sandero som jag kör, den har ju ingen sån där smart farthållare, så den bara kör ju på. Så att på ett sätt känner man sig lite så här, ja, jag vet inte, att när man kommer så nära dem, som att, ja men okej då, men kör på nu då, för nu kommer Dacia här bakom dig, så nu får du rappa på nu när du skulle köra om ändå. Så det blir lite eld i baken på dem. Ja.
Och sen, om man, jag får fortsätta vara irriterad på mina medtrafikanter, och det är jättetrevligt att vara ute i trafiken och de flesta sköts alldeles förträffligt. Men så, jag vet inte vad som har hänt sista veckan, för att det är bra väder och vägarna är lite halvsopade kanske och sommardäcken är på och man börjar känna sig vårrusig i största allmänhet. Men jag har ju flera kryssningsmissiler har passerat på E4, sån här, en Golf R senast, 14 filer på ett bräde och lite sånt där. Men det är ju standard. Mm. Någon AMG C63 som brölar förbi och sen kastar sig in på nästa avfart. Hoppsan, där skulle jag. Men sen även fotgängarna verkar ha blivit helt spritt språngande galna. Mm. Tuffade i godan ro här på en av Stockholms större och mer trafikerade gator, Birgalsgatan. Det är ingen liten väg och man ska vara försiktig när man går där. Och så är det en gentleman som går helt uppenbart mot dunderröd gubbe, för jag har ju supergrönt och det är inte ens en gång en tillstimmelse till att det precis har slagit om eller att det ska slå mot andra hållet. Jättegrönt. Och jag ser att han går, men jag säger att varför går han nu? Så jag siktar emot hälsenorna. Du säger jag håller kvar min kurs. Va? Mm. Och han reagerar inte på det här förrän jag börjar komma så pass nära så att fotgängarskyddet löste ut på Subaru. Men det gick ju jättebra, det var ingen fara. Och han var inte det minsta förnärmad heller, utan det bara liksom, ja, men det var inga konstigheter.
Men är det så att vi börjar se tecken i trafiken som tyder på att folk förlitar sig helt enkelt på bilarnas olika automatiksystem så mycket så att de kopplar bort sig själva?
Det tror jag absolut.
Att det verkligen börjar märkas nu?
Ja. Och det tror jag, speciellt när man backar ut från en parkering vid Stormarknaden eller någonting. Jädra vad nära de går med vagnar och liksom skyndar förbi. Och de bara antar att jag ser i backkamera eller att bilen precis kommer bromsa. De går jättenära. De tar inte omväg runt bilen utan bara går rakt fram.
Och att vänta på någon som backar, det är tydligen helt otänkbart.
Nej, det gör de inte. Utan det är liksom bara...
Däremot vill jag faktiskt ge en eloge till dem som är vid vårt redaktionsgarage. Det är en ganska bred trottoar och det är skymd sikt när vi kör ut vårt redaktionsgarage. Mm. Det är jättemånga fotgängare som har förstått det. Jag vet inte om deras hälsenor har blivit avmanglade någon gång. Så att de stannar och verkligen släpper förbi. Men då ser man ju, så fort de står still, då har jag oftast kommit så långt så att man kan stå still själv och släppa förbi dem. Mm. Men jag tycker de är jätteduktiga här.
Ja.
Då funkar det alltid att tuta lite lätt när man passerar trottoaren, eller vad säger
ni? Ja, det kan jag göra. När porten går upp så tutar man. Eller lägger sig på att ta stoppet.
Ja, just det. En sån här grekiska öarna-grej. De tutar ju när de ska runt kurvor där i bergsbyarna. Då får man tuta när man kommer ut från garaget. Bra idé, Claes. Vi har ju bytt långtestbilar för inte så länge sedan. Vad kör ni och vad har hänt?
Ja, du Maria, det kan väl du svara på. Jag har haft minst 3 bilar under påsklovet. Det har gått så långt att jag skrev Claes tar över i helt fel bil.
Okej.
Okay. Det var liksom en jäkla mix av allting.
Ja.
Men visst, vi har ju ett schema som jag hade kunnat öppnat och tittat på, men jag var minst sagt förvirrad där. Det var,
fick du en bil till slut?
Jag körde i alla fall Hyundai på påsklovet och sen skulle jag ha Nissan Qashqai. Så att ja, jag insåg att jämfört med Qashqaien så är den här Ioniq 5 vi har lite som att sitta i en sån här nedsutten tv-soffa som jag inte riktigt gillar. Man är nästan lite för avslappnad. Och komma in i Qashqaien, det var verkligen liksom, nu är det uppsträckt, nu kör vi bil på riktigt här.
Men menar du att Hyundaien var nedsutten?
Ja, men man sitter ju, det är så...
MG'en kan jag tänka mig, men Hyundaien alltså.
Nu pratar jag inte om att stolen har... Det är bara
säckat ihop.
Storleken på allting.
Ja, ja, ja. Du känner att du har väldigt mycket plats. Att
ja,
du kan...
det är lite för stort tycker jag.
Det är lite för bekväm.
Ja, det ska inte vara för bekvämt att köra bil.
Det ska vara lite stramt.
Nej, men det...
Här ska vi inte koppla av, här ska vi köra bil.
Det var alldeles för avkopplande, det är en bra förklaring. Sen är den ju väldigt bred den här. Jag hade en AMC Pacer X, en 75a i ett års tid.
Det hedrar dig.
Ja. Och alla bilar som man säljer ångrar man ju, men den här är i topp på min lista över ångrade bilköp eller försäljningar.
Ja, en viss skillnad.
Ja, nej men jag får lite sådana Pacer-vibbar. De hade ju någon slogan som var drive like a Pacer, ride like a Pacer. Och jag trodde inte det var sant när jag skulle backa in vid en trottoarkant hur mycket bilen stack ut. Den är ju sanslöst bred.
Mm. Ja, det tar plats.
Då hade jag ändå kört Subaru Outback tidigare, så det var inte där skon klämde.
Nej. Och jag gick ifrån att ha kört elbilar ända sedan i november. Alltså både Hyundai Ioniq 5 och sen MG Marvel på det. Och sen nu hoppa in i Dacia Sandero. Det är lite så här, ja, man vet ju när man gasar hur mycket man behöver trycka ner för att hålla jämnt tempo och hålla liksom bilen i rörelse i samma tempo. Men med Dacian, alltså jag åkte för fort hela tiden. Jag tittar ner, men gud, nu rullar jag iväg igen. Alltså den är så liten och lätt och bara rullar superlätt. Men det är för att jag har haft såna tunga klunsar innan. Så att det här var ju en enorm skillnad att sätta sig i lilla Sandero, lilla Steppis som vi säger. Och den fick både takbox och inte bakbox, men lastbox på sig. För vi åkte upp till fjällen på påsklovet och åkte skidor. Och behövde lite plats, så då var det bara att lasta på ryggsäck och, ja, vad ska man säga, mössa.
Bärturban, tänkte jag säga.
Bärturban.
Det är inte jättevanligt med såna här taklastboxar, förlåt, i
nej,
Sverige. Men
nej.
Vad är det för fördel med den, nu när du har testat intensivt under påsklovet?
Nej, men jag tycker den är, det är jättesmidigt. Sen så tycker jag ändå att bagageutrymme på Sanderon inte är så himla... Det är ganska djupt ändå, så att man får ändå plats med lite packning där. Men så har man ju den här boxen då som man kan öppna upp och så kan man ju även luta den bakåt när den
sitter
kvar.
Det är inte det problem som, precis som med cykelhållare, när man ska in i bilens bagageutrymme så måste man tilta den här full med last.
Mm.
Vad händer då?
Ja, men det går bra. Det är väl bara några pjäxor som rumlar runt där inne.
Ja, ja.
Men det funkade faktiskt. Det var bara... Men det jag gjorde, apropå Nils berättade ju en tidigare podd om sina blessyrer vid en laddstolpe, att han snubblade och allt vad det var. Jag gjorde ju en liknande sak med Sandero, för den hade ju den här takboxen på sig och den stack ut lite bakåt så att man kunde inte riktigt öppna bagageluckan helt. Och jag skulle in med varor, var lite stressad där vid fjällbyn och öppnar bagageluckan så att det blir en liten glugg och har fällt bak då den här lastboxen. In där och sen slår jag ögat i den här vassa kanten som är precis vid baklyktan. Oj. Alltså ja. Den är ju nästan, det är ju 90 graders. Och då står det ju en stackars äldre herre som har väntat på att få gå fram och prata med mig. För jag har sett, liksom, ja, man märker när det kommer fram sådana här som vill prata. Men han tänkte att han skulle vänta innan jag lastade in med en vit Mitsubishi Outlander kördan. Och jag dunkar i huvudet och han kommer fram. Hur gick det? Ja. Och jag viftar bort sig. Det gick bra, det är ingen fara, och håller för. Och sen kommer ju resten av min familj som har varit på lekland i närheten eller någon slags lekställe. Och ropar, mamma, du blöder! Och jag bara, sätt dig i bilen. Och så in i bilen. För det blöder ju så mycket där i ögat. Men så apropå Nils, det här med att man närmar sig 40 och är inte så atletisk längre. Så det händer saker när man ska lasta in bilen och är lite stressad. Men det gick bra.
Det hade varit bra med en BMW med den här lilla glasluckan.
Det hade varit perfekt.
Bra kombo med lastbox.
Lastlucka.
Låter det som.
Mm. Ja, nej, men det gick bra i alla fall. Och sen, ja, funkar jättebra att köra där uppe. Och sen är det ju lite sådär att man får tänka när man backar. För att det är ett dovt ljud, för den här backsensorn tror ju hela tiden att man är jättenära någonting. Så att man har ju ingen hjälp när man ska backa och man ser inte riktigt den här boxen heller i sidospeglarna. Så man får tänka till lite. Men förbrukningen enligt färddatorn landar väl på 7,2 när vi åkte upp. 6,7 när vi åkte ner, typ, och sånt. Så det är väl godkänt.
Mm.
Och det har ju vi rapporterat i senaste numret, vad som händer när man monterar på en sån här lastbox, att förbrukningen sänks.
Ja.
Nu märkte ju inte du det med takbox, men det är ju en fördel.
En lang häck.
Precis.
Det känner man till i racerbilsvärlden sedan länge.
Ja. Så man vinner brons.
Bra med långt bakparti.
Kalle kör just nu MG Marvel.
Ja. Och det är jag väldigt glad för, och inte glad därför att det är jätteroligt, eftersom jag kom från Ioniq 5 som ju också är en elbil, så man får ett lysande tillfälle att jämföra två elbilar som på många sätt ändå är så lika varandra som de är. Och jag har ju inget problem att välja mellan de där två. Om jag skulle bli utsatt för den situationen så skulle jag ju välja Ioniq alla dagar i veckan före MG:n. Varför då då? Jo, därför att MG:n har en del företräden tycker jag. Den är har väldigt bra fjädring. Bra fjädringskomfort, och det är ganska sällsynt på elbilar. De brukar slamra rätt ordentligt när man kör över gropar och tvärslåar och sånt i vägen. Men MG:n är duktig på att suga upp det mesta tycker jag. Ibland stampar den till, men liksom vanliga åkomforten i den är jättebra. Den är snabb. Åtminstone så länge som batteriet har tillräckligt med elektroner i sig.
Och att den har rätt humör på dagen också.
Ja, rätt humör på dagen. Det är en humörberoende bil. Den är lite lynnig. Man vet inte riktigt. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men jag har inget större förtroende för den. På något vis. Ibland så lyser det saker och ting framför ögonen från instrumentpanelen. Det finns en kvinnoröst som kommer in och är beskäftig varenda morgon och talar om hur vädret är, precis som jag inte skulle se vad det är för väder när jag tittar ut genom rutorna. Den kan på en decimal när tala om hur varmt det är ute och sånt där innan man åker iväg, och det tar halva morgonen för datorn att starta överhuvudtaget och mediaskärmen.
Mm, den är långsam.
Den har så mycket sån där skit för sig i bilen som är så onödigt, tycker jag. I grund och botten så är det en hedervärd vardagsbil tycker jag, med lite för kort räckvidd.
Ganska mycket för kort räckvidd.
Ja, väldigt för kort räckvidd, tack. Men det, jag, som bil betraktad, jag har svårt nästan att se den som en bil. Jag ser den mer som en brödrost på hjul eller någonting. Den är helt ointressant. Den har ingen karaktär. Det har ju ändå Ioniq. Va? Elbilar överlag, jag är ju lite gammaldags, jag tycker att fossilbilar, de har ju ändå en motor som brummar. Liksom, allting känns inte programmerat och förhandsbestämt som det gör på samma sätt som i elbilar. Det, liksom, en elbil överraskar den aldrig med sina egenskaper, utan den bara är. Det är ettor och nollor hela vägen.
Fast idag när jag flyttade MG:n ut ur vårt ljuslabb, då bjöd den ändå på 4 felmeddelanden. Tycker jag. Okay. Det är en liten överraskning. Det var något nytt. Vad var det? Aktiv 17.
Det var någonting med filhållningen där med...
Akutfilhållningssystem ur funktion, tror jag. Så här, akutfilhållningssystem, det var jag har inte sett det förut, det var nytt.
Var det halvljuset eller ljuset som det var fel på också?
Nej, men mediaskärmen startade inte som vanligt, trots att man ser att den är igång så funkar
den. Säger den att den är... Men jag tänkte det var i ljuslabbet, det var inte så att den blev bländad. För då försvinner ju alla system, om den blir bländad av sol i alla fall.
Nosen var utåt, så att den pekade ut i ett tomt garage. Så att det var nog ungefär med det.
Den tyckte nog bara var lite läskigt. Ja.
Det vill inte jobba.
Nej.
Arbetsskygg.
Något mer där om MG?
Ja, nej, egentligen inte. Men den är ju godtagbar. Den verkar sitta ihop ganska bra. Det knarrar här och var i inredningen. Vilket man inte tycker det ska göra på en bil som har gått lite drygt 1000 mil.
Anders?
Ja.
Subaru, kör du?
Ja. Det är väldigt lätt att leva med. Sen tycker inte jag kanske att det här frustandet och tomgångsvarvet på 2000 varv, eller vad det är, 1800 i alla fall, de första känns som en evighet, 5 minuterna, 3-4 minuter. Det är inte så himla roligt och känns inte så modernt. Sådär. Men man åker ju fantastiskt. Jag åker rätt mycket mer. Jag har dragit lite släp som jag sa tidigare. Och sådär. Så att den sköter sig exemplariskt, utom på en punkt. Dragkroken var ju felmonterad på den. Man kom inte åt den här elkontakten. Det hade de inte testat, utan de har bara dragit hit allting, och då gick inte elkontaktsluckan att fälla upp. Och jag vet ju hur Nils hade såna enorma bekymmer med att komma fram till Hedinbil här, för när det var bekymmer med däcken var det, va? Som läckte.
Just det.
Tillbringade väl i stort sett 2 dygn i telefon och 4 vändor innan det blånade, så jag kände att det där klarar jag själv. Så att jag helt enkelt gick ner och lättade på muttrarna och vred det där till rätta. Men det är sånt som händer, så att det är inte så svårt helt enkelt. Ja, de hade fixat det på garantin naturligtvis.
Ja, men det var ju bra att det var snabbt löst.
Snabbt löst, och bortsett från det, helt felfri. Har gått hur bra som helst.
Jag måste säga det där apropå du sa om höga varv där på Subaru. I Dacia Sandero är det ju nästan tvärtom. Den är ju nästan nära döden ibland, tycker jag. Att den är bluddrig, och när det är kallt ute, den är nästan så att... jag tror att jag måste ge den en chock av något slag. För den, ja, den bluddrar lite. Men det kanske är ovan, jag är kanske ovan. Jag har gått från två elbilar, så jag vet inte hur det är att köra.
Och du går till en trecylindrig liten maskin också. Så den går ju lite halvhårt när den är kall, det gör den.
Ja.
Och lite halvhårt när den är varm också. Men.
Kalle, ska vi tacka för det?
Ja, tack för mig. Jag måste tyvärr förfina.
Jaha, ja. Lycka tack, till Kalle.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej då. Även när vi ändå pratar Hedin så har vi ju även bytt till sommarhjul i veckan. Men det stannade när vi kom till MG:n. För då visade det sig att Hedin bil igen. Det är för- och nackdelar att ha köpt. Hur många bilar har vi? Subaru,
Dacia
och MG köpta hos Hedin. De hade ju inte skickat med hjulbultarna. Så det fick beställas och är på väg.
Okej. Sa de någonting om lastbågarna då? Har de uppfunnit dem än?
Nej, men nu var det fokus på hjulskifte.
Ja, i och för sig. Ja.
Men det tog några samtal och de hävdade bestämt att nej, men det ska vara samma hjulbultar till båda uppsättningen fälgar. Men som tur är har vi en kunnig däckskiftare som sa att nej, det ska vara koniska. Men de är på väg, muttrarna.
Just det, det har ju hänt en sak till precis innan jag tog över Subaren. Jag har nämligen bokat tid på verkstad för att få en liten skada fixad. Så nu kanske Claes kan, för det var du som drabbades av det här.
Vad är det som har hänt? Varför vet inte jag om det här?
Nej, det händer mycket när du är borta över påsk.
Ja.
Därför man ska vara på jobbet. Måndag till fredag.
Ja.
Hur som helst så är jag på väg till rostskyddsmetoder i Vällingby. Och ser i backspegeln i höjd med stallmästargården här när man passerat Norrtull i slutet av Sveavägen här i Stockholm. Och då
krasset är vi påfarten upp mot E4.
Visst, men det är en ganska lång sträcka där mellan stallmästargården och Haga Forum. Och där kommer en vit Mercedes som ett Jehu. Jag tänker i innefilen, hur ska det här sluta? För det är en ordentlig svacka där, som Anders säger, upp mot E4 och sen så kniper den vänster och sen är det en påfartsväg. Och jag känner att med den där farten så kommer det här bli en, det kommer skrika däck i den här vänsterböjen. Men det skrek inte bara däck utan det sa krasch och bom också i Subaren. Jag såg bara hur det liksom blev mer och mer vitt i min vänstra sidobackspegel. Och sen så var det ungefär som på amerikanska filmer. De kör ju såna här fishtail maneuvers väldigt effektivt när de jagar bovar, liksom att de åker upp och så trycker de till bakdelen på den de jagar och sen snurrar de till. Och ett tag tänkte jag så här, shit, nu är jag på väg runt här, men det var okej, jag styrde tillbaks och Subaren, den gungade till riktigt ordentligt. Och hon, ja, som sagt, i det här fallet så var det en kvinna som passerade mig, så tänkte jag, nu sticker hon här. Vad ska jag göra nu? Det var många tankar som får i huvudet. Men hon stannar väldigt snällt och snyggt 100 meter längre bort.
Trafiksäkert, bra.
Ja, och jag stannade bakom. Och sen, ja, det var inte så mycket med det. Hon ursäktade sig otroligt mycket och tyckte alltihop var väldigt pinsamt. Mm. Och hennes förklaring, hon var idrottsklädd. Det här var väl sen förmiddag. Och hon hade varit inne och kört ett tufft pass, sa hon, och satt i bilen och lyssnade på progressiv musik.
Okej.
Okay. Hon stampade takten helt enkelt.
Ja, så att, varning, lyssna inte på progressiv musik och efter ett träningspass och sätter i bilen.
Nej, för då blir man för uppvarvad alltså.
Ja, då går det som det går.
Ja, okej. Okay. Men okej, okay, då var det alltså vänstersidan på Subaren.
Ja, hon tryckte till sin högra framflygel rakt in i våran bakre fäll då. Mm. Så det gjorde också att däcket smetade ner hela hennes front väldigt ordentligt, så den var helt brunfärgad, fronten. Och sen så gled hon ju sakta bak, antar jag, när hon klev på bromsen. Och det var det jag kände i Subaru när det började svänga lite obehagligt mycket. Och sen så kom hon runt, men jag fick ju plasten var ju intryckt ordentligt och det var faktiskt förvånansvärt lite lackskador. Och det mesta gick att trycka tillbaka, så det är ett väldigt mjukt område där. Men det blir lite ny plast runt hjulhusen och förmodligen omlack av bakre konfångaren.
För er som är Game of Thrones-fans är det inte den Aria vi syftar på nu, utan Nissan Aria som är första elsuven från bilmärket och Claes har provkört.
Det stämmer bra det. Och det har ju varit en lång väntan på den här bilen som byggs på samma bas som Renault Megane E-Tech inom Renault-Nissan-alliansen. Renault fick ju komma ut först på, och Aria fick vi vänta lite längre på. Jag tänker att vi kan väl börja direkt med en Nissan-chef som jag träffade på plats. Ja, ni får ursäkta, men det här franska namnet, det får man lyssna på.
Okej, vi lyssnar.
So I'm Arnaud Charpentier and I'm vice president product strategy and pricing.
You talked about the Leaf. It came 12 years ago. Why have you waited so long for a new electric car?
So we took time to make what we consider the best proposal on the market. So that's a fact. We also wanted to respect the initial brief, which was really to deliver a crossover with a quite high body. Crossover body, but also with the ground clearance, and of course that adds some constraint for an EV car. But this is what we are delivering today, so we are really delivering what we promised. And it was very important for us to maintain this crossover, I would say, DNA that we have in the brand, just to be very in sync with the rest of the range. So very important for us. So yes, we took times, but I think we are delivering what we think should fit with the needs and the expectation of the customer.
Do you think it's a good time now to launch Aria?
Oh yes, I think it's definitely a good time. First of all, because I think the markets are more and more mature for this kind of cars. So that's a fact, and we see the customer evolving, not all the customer. That's also why we are also proposing some alternative, I would say, powertrain, electrified powertrain. But we see that, we have some customers that are ready, but they didn't want to compromise. So they were expecting a real crossover, quiet big car, so a DSUV with all the comfort, all the technology, with two-wheel drive, four-wheel drive, and this is what we are bringing with eForce. So I think we have now the full package ready for this kind of customer. And of course, the context with the energy cost is also a very good moment as well to launch this kind of cars.
And why do you launch the Aria after the Renault Megane E-Tech?
Oh, there is no planification around this. So we launch when we are ready, and this is what we are doing with Aria. So there is no specific coordination, to be frank, on this.
And talking about Renault Megane, it's the same platform. Is there anything that you think stands out specifically when you compare the two cars?
Well, definitely. I think that's two different approach. We wanted really to insist on our crossover DNA. So that's why the car is a higher, bigger, with a bigger ground clearance. We also injected our DNA, Japanese DNA. So as you can see, the interior of the car, there is a lot of space, flat floor. On the front seats and also on the rear seats.
Is it possible to define the European customer that needs a Nissan Aria?
There is no real rule today. That will be very linked with the usage that they want to do. Some will get some very emotional reasons to buy the car. Some others more rational, like the TCO. But this is still a mix, a bit of everything. And that shows that the EV cars are definitely on the path of the democratization, I think. So it becomes broader in terms of sales target. So very competitive, considering all the equipment and all the additional benefit that we are bringing with this car.
Ja, Det var det, och när han pratar om TCO så är det ju inte då tjänstemännens centralorganisation vi pratar om, utan det är Total Cost of Ownership.
Aha, ett sånt här ekonomspråk.
Ja. Nej, men det är en spännande bil det här. Och,
sa han att det var en DSUV?
Ja.
Stämmer det?
Ja.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ja, det får man väl lita på. Men den här är en större bil än Nissan Qashqai. Inte extremt mycket större, men snäppet större ändå. Det här är ju en el-SUV som ska konkurrera med det här väldigt populära segmentet med lite större el-SUVar. Där hittar vi ju Ford Mach-E, Ioniq 5, EV6, Kia, och vi har ju även Volkswagen-gruppens derivat med ID4 och Enyaq. Den ligger väl någon slags mellan en Q4 och en e-tron. Provkörningen ägde rum i Madrid med förseriebilar på Circuit de Jarama. Och då var faktiskt inte priserna klara. Men de har jag fått nu, och det kan vi återkomma till.
Och vad har då Aria som sticker ut då, ja, i denna konkurrens?
Man märker ju verkligen att de har benchmarkat, om vi ska fortsätta säljsnacket här, med konkurrenterna. De vill ju fortsätta bygga på hög markfrigång Nissan med fyrhjulsdrift och väldigt konkurrenskraftig räckvidd. Det som sticker ut tycker jag är framförallt interiören. I övrigt så har den de flesta bitar på plats.
Mm. De pratade om att det var japanskt DNA på insidan. Vad är det då, interiörmässigt?
Nej, men jag har suttit i de flesta av de här elsubbarna förutom EV6, som i och för sig vann årets bil här i Europa. Så den kan jag inte liksom jämföra med. Men det känns verkligen som att Nissan har tagit liksom, mycket i tyck och smak. Men det var en väldigt tjusig inredning som även funkade väldigt praktiskt. Vi känner igen instrumentklustret från Qashqai. Och jag är själv en stor fan av hela den layouten. Och den är liksom inte så här klumpigt, vräkigt stor som man märker i vissa kinesiska bilar. Utan den är funktionell och väldigt snyggt placerad. Sen har de ju gjort så att de har upplysta touchknappar. Så när bilen är avstängd så ser det precis ut som att det bara är träpaneler. Det är väl träimitation av plast. Och det är även då i mittkonsolen. Det är lite som i Hyundai Ioniq 5. Däremot, de måste ha kämpat hårt för det här för att sticka ut på något sätt. Men den är ju då elmanövrerad, den här mittkonsolen.
Okay.
Det tar ju inte jättemånga millisekunder att föra mittkonsolen i Ioniq fram och bak.
Nej.
Den här ska du då trycka på en knapp så att det sker elektriskt.
Det var verkligen en funktion jag har väntat på.
Ja,
äntligen kommer den.
Precis, det var ju också en egen box och ingen av konkurrenterna hade ju det här. Electric liksom middle console. Där kunde de få kryssa i ett kryss helt för sig själv.
Ja, så den sticker ut,
ja,
från andra.
Ja, sticker den ut.
Ja, men just det här att då måste man inte in och rota på en skärm ändå om man ska knappa. Det är belysta symboler, men de sitter inte i en skärm utan de sitter på själva panelen.
Ja, utan det är ju mer aktiveringssymboler som sen då dyker upp i den här mediaskärmen. Okay. Som sitter integrerad med instrumentklustret. Jag tycker det funkade väldigt bra, men nu, jag ska också säga att vi fick ju köra ett begränsat antal varv på den här racerbanan som de hade byggt upp som en trafikmiljö då, med stoppskyltar och koner och så. Så jag tyckte ändå att man fick, ja, vi höll på ett bra tag där, men det ska bli väldigt intressant att få testa den här bilen ordentligt på svenska vägar.
Mm. Den byggs ju i Japan och där anpassar de bilarna beroende på om de ska till Europa eller USA eller någon annanstans.
Ja, exakt. Jag blev inte riktigt överens med styrningen på den här bilen. Det kan ha varit den konstiga testmiljön på en racerbana, men jag skulle tro att jag tyckte den var väldigt ojämn och nästan sjukligt direkt. Och de hävdade själva, teknikerna på plats, att det här var en eftergift för att liksom optimera bilens högfartsegenskaper. Men jag kom inte riktigt överens med styrningen.
Att den kändes nästan lite nervös för att den var så snabb?
Ja, eller? Lite nervös och snabb och ojämn. Mm. Men det ska bli intressant att testa det också på hemmaplan.
Direktstyrning och högfartsegenskaper brukar inte liksom vara något som går hand i hand. Det är snarare motsatsförhållande. Ju lugnare styrning, ju bättre blir den i högfart. För att man inte behöver, man kan tillåtas lite större rörelser utan att bilen upplevs nervös.
Det kommer erbjudas 2 batteristorlekar. Och det lilla är på 63 kWh. Och det, den versionen erbjuds med 2-hjulsdrift. Och då säger Nissan att det räcker ungefär till 36 mil. Och storsäljaren i Sverige förväntas bli det stora batteriet på 87 kWh. Det är netto. Jag tror det låg på 91 full kapacitet.
Mm, så det är 87 man kan utnyttja.
Ja.
Mm. Och är det då 4-hjulsdrift på det stora alltid? Eller?
Det finns både 2-hjulsdrift och 4-hjulsdrift som Nissan kallar för e-Force i samband med den här nya el-SUV-eran. Som sagt, det räcker i 2-hjulsdrivet utförande till 50 mils körning enligt WLTP och 46 mils har de på provkörningen med 4-hjulsdrift.
Och väljer man 4-hjulsdrift då får man ju dra lite mer också.
1500 kilo. Vad säger våran släpvagnsexpert på redaktionen?
Ja, är man uppe på 1500 kilo är ju hyfsat bra faktiskt. Med tanke på att det är el. Men det är klart, Tesla Model Y är ju 1600 och det är 100 kilo till. Ja, det är inte fel. Men 1500, då fixar du en hästtransport. Du fixar... De måste man säga att det är en mindre husvagn, för många väger ju över 2 ton nu, så att där blir ett bekymmer. Men 87 kilowatt tillgängligt, 46 mil, vad blir det då med husvagn på 1500 kilo? Det blir ju inte mycket mer än 28 till 32 mil kanske en bra dag. Mm. Så att,
ja. Och en liten båt kanske man kan få med också.
Ja, ja, det är absolut.
Eller hyfsat stor båt.
Om du håller det till en normal liksom snurrebåt, styrpåtpetare, 5,10, 60-70 hästkrafter, då kan du nog klara dig på 1000 kilo.
Vi ser ju på våran långtestade V90 diesel hur lite förbrukningen ökar på en dieselmotor när du kopplar på släp. Det är ju knappt någon skillnad alls.
Nej, den är, just V90 verkar vara exceptionellt bra faktiskt. Ja. Den har blivit lagom inkörd nu.
Ja, och det lär man ju inte se i det här fallet på en batteribil. Det lär ju säga sug, swoosh, så är
elektronerna slut.
Hur låter den här batteriet dräneras snabbt? Eller just? Ja.
jag vet faktiskt inte, jag har inte lyssnat så noga. Men ja, jag vet bara att när det laddar så låter det på ett speciellt sätt, i alla fall i MG:n. Då låter det, eller ja, det är den här batteriuppvärmningen som låter som man slår någon i magen. Låter det bra. Har du hört det?
Nej, jag har inte hört det. Det är på MG:n?
Ja, uppvärmning av batteriet.
Jaha, det har inte...
Ibland kan den slå ifrån och då bara... är det så här långt.
Det har inte reflekterat över. Jag har haft den på när jag körde till Paris, men... Ja. Däremot kommer jag ihåg Tess. Tess är ju hemsk när hon står och snabbladdar. Pang, ja. Så är det ju, med, det är någon plåt där under som vrider sig eller vad det är.
Jag var ju
livrädd första gången.
Ja, nej, jag blev livrädd första gången när jag stod vid en supercharger och laddade test när vi hade en långtestalle. Jag var liksom med handen på dörrhandtaget och tänkte
evakuera. Öppna
dörren och sticka ut för att jag trodde att nu sprängs den. Men det var ju bara, det var bara batteriet. Ja. Åter till Nissan Ariya, Claes.
Jag måste faktiskt säga att det är lite Ioniq 5-känsla, lite sån här lounge-stuk, men ännu snyggare. Just med den här mittkonsolen, en liten finess är också att du har en elektrisk låda som du kan aktivera med knappar. Även den är eldriven. Det funkade väldigt bra under en dags provkörning, men frågan är om man orkar med den här långsamma lådan i långa loppet.
Vad händer med lådan när man trycker på knappen?
Ja, då kommer den ut, och trycker man på nästa knapp så åker den in.
Vad gör du med lådan?
Men alla behöver väl en låda.
Men hur stor är den? Får den en mobiltelefon eller liksom, här får du plats med 2 liters juicedunk liksom.
Ja, vad ska vi jämföra den med då? Typ en klassisk byrålåda.
Men den där, när jag ser den nu i så här, Claes, en bild på den här, då får jag en sån här agentfilm, och så ska man ner med sin lilla bärbara dator, och så klickar den i hållaren, och så trycker man knappt, så zoop, åker den in.
Det är lite Mission så Impossible över hela.
Ja.
Mm. Men vad ska vi förklara för lyssnarna? Den är väl ungefär så här, locket som kommer ut är 30 cm, lådan är 20 cm. Och det ger ju en yta, för det är dessutom då ett plastlock som täcker hela ovansidan av lådan. Där kan man ställa en bärbar dator.
Men vänta nu, det här plastlocket, måste jag lyfta det för manuellt?
Ja,
eller el?
Det är inte elektriskt.
Nu kände jag att där åkte den fördelen.
Men det kan man skjuta in. Och sen har du ju en sån här, jag för mig att det var lite så här sammetsklädd låda för lite guldringar, höll jag på att säga.
Men, diamanter.
Mm. Men där kan du ju ha mobilen. Eller lite, man har väl inte parkeringspengar längre?
Nej, det har man inte.
Men det är alltså under den här raden av belysta symboler på instrumentpanelen, under den som den här lådan.
Jag skulle ju fylla, själv skulle jag ju fylla den med bröstkarameller till bredden.
Och där fick jag reda på att Claes i själva verket är en 85-årig gentleman.
Eller bara 2 kilo godis från Candice.
Havregrynsgröt.
Ja, precis.
Kan äta i bilen.
Jag tänker bara en liten matlåda full med fil och granola. Som
kan äta frukost.
Den är inte, är den avspolningsbar den där? Alltså jag får lite sån här Alfa 90-vib, den här med integrerad portfölj, liksom att man har skött in en portfölj. Kan jag få en portfölj i den där, tack?
Ja, jag älskar ju bilar som har liksom erbjudit någonting extra än bara standard. Och jag blir väldigt förtjust.
Och då går du igång på en eldriven låda, Claes.
Det verkar som, det låter på dig som Claes, att det är insidan som räknas. Att det är därför man ska köpa Norge, om man gillar den insidan.
Jag tycker verkligen att det är så små skillnader i det här segmentet när man tittar. Det är i princip samma räckvidd, vi pratar samma prislapp och effekt.
Bagageutrymme har vi inte sagt.
Fyrhjulsdrift, den ligger på 468.
Är det med, ändras det om man väljer fyrhjulsdrift till exempel? Försvinner
det gör det. Jag tror det låg på 415 då. För okay. Dubbla försvinner,
golvet försvinner.
Ja, precis.
Mm.
Okay. Så, men det är liksom rakt över konkurrensen. Och jag tycker verkligen att det är på insidan som den här bilen utmärker sig. Och jag tycker att Nissan har gjort det riktigt, riktigt, riktigt ombonat. Priserna var inte klara på plats nere i Madrid, men det är de nu. Jag hade väl förhoppningar om att det skulle hamna prismässigt en väldigt välutrustad bil en bra bit under konkurrenterna. Men så blev det inte riktigt. När vi tittar på priserna så har Nissan Sverige valt att erbjuda det lilla batteriet, 2-hjulsdrivna versionen då, för 525 000. Och sen så ligger det 4-hjulsdrivna modellen med stora batteriet på 648 200. Och det är, det visar väl vad Nissan vill med den här bilen, tänker jag. För då är man det är ett högre pris än både Skoda Enyaq och det är ganska många konkurrenter som ligger där strax över 600 000. Möjligtvis så när du börjar lasta på lite tillval så kommer de hamna på ungefär samma pris. Jag sitter ju själv som sagt i Nissan Qashqai och jag uppskattade den verkligen på vintertestet just för att den var så enkel och jag tyckte det var en väldigt komplett bruksbil. Men det kan man i alla fall konstatera att med den här Nissan Ariya så tar Nissan verkligen ett ordentligt steg liksom upp i premium och det märks ju på prissättningen också att man siktar på premiumsegmentet.
Vi har ju tjatat och tjatat, eller kanske är det jag som har tjatat mest, jag vet inte. Men i alla fall, vi har tjatat om att vi saknar en eldriven kombi. Och nu finns det en. Är MG5 en riktig kombi, Anders? Är det där? Är den låg nog för att kallas en kombi?
Det är ju, tycker jag, nästan gränsfall, men visst är det en riktig kombi egentligen. Jag tycker alltid den ser lite kufig ut. Från första gången jag såg den, så bara, ser väldigt högt ut det där, liksom, att de har svetsat på någonting under, så hoppsan, nu måste vi höja fjädringen. Tänk om de hade gett den där ett litet karosskit, typ kallat en cross eller extreme eller någonting annat, och bara liksom lite terrängplast runt den, så hade den åtminstone i mina ögon sett lite snyggare ut. Men det är många som gillar den här. När jag var ute och åkte, jag hämtade den här i Göteborg, sen åkte jag till Oslo för ett evenemang med en annan elbilstillverkare, och sen åkte jag från Oslo till Stockholm. Så jag laddade ju några gånger här, och då var det vid en laddstation, så var det en småbarnsförälder som klev fram, och han var helt... som förtrollade den här bilen. Han tyckte den var så snygg, och bara, oj vad MG har lyckats bra med den här. Så jag tror att han förmodligen hade beställt den. Han sa inte det, men förmodligen okay. Har han beställt.
Ja. Vad svarade du då? Liksom,
Ja, visst va? Nej, men den ser ju helt okej ut. Men MG är ju lite så här, litet vakuum tycker jag, designmässigt, eller vakuum. Jag vet inte om de har haft någon tydlig designkurs under den tiden de har varit i Europa, men det blir så väldigt påtagligt när vi ser våran MG Marvel i garaget, och så har vi haft en MG ZS på test inte allt länge sedan, och sen ser man här, det är ju tre helt komplett olika nyllen. Det finns liksom ingen familjetillhörighet.
Nej, de har ju ingen tydlighet när det gäller namn i alla fall.
Nej, det har de verkligen.
Förkortningar här, namn där. Alltså det är väldigt olika.
Ibland är det mellanslag, ibland är det inte. Jag menar, om vi läser nu på våran webb, du kan säga att för er som har tidningen nu så är jag ledsen. Tidningsutrymmet räcker inte alltid till. Tidningen har en kortare provkörning än vad som finns på webben. Webben är nästan dubbelt så lång. Då vet ni det. Så ut på webben och kika. Njut ut era premiumabonnemang, för de har ni väl.
Men är den här MG5 då, är det en elbilsplattform från början? Eller är det en vanlig förbränningsbil som de har satt en elmotor?
Där satte Maria mig på pottkanten direkt. Tack för den, Maria. Nej, jag vet faktiskt inte. Vi har inte kollat upp det. Jag skulle bli förvånad om det är en riktig elbil från början. För att MG har ju mig vetligen ingen riktig elbil än så länge. Allting är anpassade förbränningsversioner. Till och med Marvel bygger ju på en fossildriven bil. Så att jag skulle bli mycket förvånad om den här är en riktig elbil från grunden. Då skulle den inte ha den här markfrigången. Jag kan säga att markfrigången har tjatat så mycket om den. Jag var tvungen, när jag kom hem här till Stockholm efter att ha kört bilen, så satte jag lasermåttet ner på backen. Och det här gjordes nu i ljuslabbet, där vi vet att golvet är absolut i våg i alla riktningar, för annars så funkar inte mätningarna. Och jag siktade på den lägsta punkten på bilen, och det var batteripaketet. Och då sa lasermätaren 16,8 cm. Så jag skriver 17 här i texten, så 17 cm luft, det är då, är det 3 cm mer än Marvel? Så att det är, ja, det är luftigt.
När
ja.
Den heter MG5, kan man jämföra det med en BMW 5-serie då?
Det ska man verkligen inte göra. Då gör man sig en stor otjänst.
vad menar de med femman då?
Det vet man inte. Det vet inte importören heller. De tycker själva att deras namngivningsprocesser är mycket otydliga. Ska man skriva ihop, ska man inte skriva ihop MG och 5? MG vill att man ska skriva ihop så att det är MG5, så egentligen borde den givetvis då heta MG MG5, men det gör den inte, den heter bara MG5. Man kan precis som Mazda 3.
Man kan säga att det är en femdörrars bil då.
Ja, mycket möjligt, vad vet jag, men storleksmässigt, ja, det är som en Ford Focus ungefär, lite kortare än 4,60 någonting, va?
Visst är det så också i Kina att det är vissa siffror de inte tycker om. De kanske tycker om en femma.
Det är mycket mer att det innebär tur.
Ja, det kan vara det.
Konstant nedförsbacke i livet, perfekt.
Precis, men när vi pratar kombi måste vi prata bagageutrymme.
479 liter.
Ja.
Ganska dåligt. Och nej, det är det inte. Det är helt okej. Okay. Alltså, det finns de som lastar ganska mycket mer. Vår Corolla vi hade i långtidsstället lastade den nästan 100 liter till, tror jag. Kanske till och med lite drygt.
Jag vet att jag gjorde en jämförelse med Ford Focus mot Mondeo. De är ju uppe runt 600 liter. Mondeon över och Focus Active hette ju vår. Den låg precis under på 580 någonting.
Jo, de är ju extremt rymliga. Men om vi backar tillbaks tiden typ 4 år eller något sånt, då är den här mer rimlig, liksom vad klassen låg då. och fäller du alla sätena. Du får en gigantisk sån här uppförsbacke. Det ser inte klokt ut. De har helt misslyckats där verkligen. De skulle behöva göra en gammal lösning där man lyfter upp baksätesdynan så man får den där lite flackare, för nu tappar man ju decimeter i takhöjd verkligen. Men då får man in, hur som helst, fäller man alltihop 60-40 fäller man det i, så får man in typ 1400 liter, knappt 1400 liter. Och det, då är det rätt okej igen. För den är ju rätt kantig den här bilen. Liksom. Den, det är ju verkligen en kombikaross på den. Ingen sluttande bakruta här, inte, utan det är bara att langa på. Jag provlastar den här. Det här är ju bara en provkörning, men eftersom jag ändå hade den här uppe så tänkte jag vi provlastar. Och jag fick ju in 12 backar där utan att fälla baksätet, och det är ju bra. Alltså det var verkligen precis, man ser att det är på millimetrarna att det går, så det känns som att de har tänkt på det här, att man ska ha liksom kantiga saker här bak och vill ha mycket volym i bagageomställningen.
Mm. Hur ser det ut med drivlinan då? Blir det någon frunk?
Det är ingen frunk. Det är en vanlig elmotor där framme, och det är väl också någonting som signalerar att det här egentligen är en fossilbil som är ombyggd. Mm. Det är rätt ganska luftigt där framme, men det går inte att få ner någonting.
Mm. Räckvidd?
Räckvidden ska ju vara då till ungefär 38 mils körning då, ska man få ut det här. Jag fick inte ut det. Den här körningen var, jag körde ju ganska långt den här eftersom jag hämtade som sagt i Göteborg då. Så det blir ju många mil, och jag kom som bäst tror jag 27 mil på en laddning. Men då började jag kanske inte riktigt fullt, jag körde inte riktigt tomt. Så du kan säkert, alltså en bra dag kan du nog 17 pressa ut en 30-32 mil på det här. Men ligger du och kör motorkörning, den var väldigt känslig för motorvägshastighet. Jag körde bara en förbrukningsslinga för just jämn motorvägshastighet eller jämn hastighet. Och då körde jag jämfört med 80-110. I 80 så drar den 19,6 kilowatt per 100. Det är en ganska hög siffra. Det ska sägas att det här var runt nollan, så att den behövde ju värma, och den här har ingen sån här varmluftsfläkt. Vad heter det?
Värmepump.
Tack, värmepump. Utan den har ju sån här vanligt elelement som värmer. Och det blir varmt och skönt, men det går åt rätt mycket ström. Så att den belastade väl elementet lite för mycket egentligen för det här, för att göra riktigt bra test. Men 19,6 i 80 och höjd till 110 så var det 25,7. Och jag menar, nu snackar vi ju Ioniq 5 och värre siffror. Alltså det är dåligt.
Mm, och då var den inte lastad heller?
Helt olastad, torr väg, vindstilla och egentligen ganska bra. Det var ju som sagt runt nollan, så det var inte superkallt.
Det är lite intressant tycker jag, som pratade Nissan Ariya. Där var det ju 63 kWh batteri för 36 mil maximalt.
Ja, 61,1 har den här.
Och då har du ungefär, ja, du får 2 mil till, så har du 38 mil.
Ja, 38 mil.
För vi har ju pratat ganska mycket om just hur bra en kombi kan bli som eldriven. Men här ser man inte riktigt den.
Nej, det verkar resultat. Inte riktigt som den har fördel av.
Man tänker att den här stora Ariyan som mosar massa luft skulle slösa på elektronerna, men den här verkar inte speciellt snål.
Ska vi ta de där 17 centimeterna igen? Nej, men det blir alltså, när man väljer att göra bilen så här, så är den ju inte aerodynamiskt speciellt tillfredsställande. Mycket luft i hjulhusen, det kan inte vara effektivt. Och sen tror jag att tekniken i den här bilen är nog lite efter den mest moderna, och Nissan är ganska mycket modernare än vad den här är konstruktionstekniskt. Mm. Så att det ligger nog där. Men vi får väl återkomma med riktiga förbrukningssiffror och sånt sen när vi har den här på test.
Men apropå förbrukning och snabbladdning då, eftersom du gjorde den här lilla turnén så fick du ju tillfälle att snabbladda på vägen. Har den en sån här batteriuppvärmning som MG Marvel har, att nu ska jag snart snabbladda, nu trycker jag på en?
Ja, det har den.
Det har den. Ja.
Den funktionen finns och man får aktivera den manuellt. Och om jag förstod dem rätt så ska du aktivera den där ungefär 40 minuter innan det att du ska ladda, så får du lite framförhållning.
Mm. Hur gick det sen då vid själva snabbladdaren?
Ja, den ska ju klara 87 kilowatt. Och Ionity-laddaren som jag använde, den pikar faktiskt på 89 kilowatt. Så att det var visserligen bara mycket, mycket kort. Men ändå, den kommer upp till sina 87 i alla fall, kan vi då trycka.
Då kom den ju även förbi, breaking the law.
Eller? Ja, verkligen. Det är förmodligen bara ett litet mätfel, men ja, ändå. Och den laddade hyfsat jämnt. Så här, den började lite försiktigt, så tuffade den på ordentligt. Så här. Och för att få då liksom gå från ungefär 10% till 70, så tar det ungefär 30 minuter.
Mm. Vi har ju inte pratat, vi pratar bagageutrymmet, men själva baksätet då? Hur är det?
Sådär. Du sitter sådär högt, gör du. Jag vet Fredrik som jag tvingade att ta bilder till det här testet. Fredrik är ju lång, ståtlig. Och han fick ju vinkla huvudet helt enkelt. Han kunde knappt sitta i baksätet för att det var sittsökt. Men jag menar, det är väl oftast barn eller lite yngre personer som sitter i baksätet. Och är man då inte en extremt gänglig tonåring så tror jag inte man kommer lida av det här. Tvärtom, man kommer nog uppskatta att man kommer upp en bit, för du ser ju bra ut genom sidofönstren och du ser väl bra framåt. Sådär. Det är nog inget jättebekymmer om man inte är allt för lång.
Och fötterna får plats?
Nej.
Nej.
Du kan kila in liksom första halvan av fötterna men inte andra.
Jag ser också på bilden, Anders, att laddluckan är mitt i fronten. Stämmer det?
Mitt i snoken är den, och den är ganska liten. Man kommer bli väldigt kladdig vintertid när man flärpar upp den där.
Är den isolerad så att det är någon gummi?
Nej, ingenting. Den är bara plast. Men det kanske var en liten plastklack, så jag tror inte det är någon jätterisk att den ska...
Det kommer inte in, kanske inte.
Nej, jag
in
tror inte det är någon jättefara. Att den, det är nog större bekymmer att den kanske då isar fast någon gång man åker i icke-gynnsamt klimat.
Mm.
Å andra sidan, du kommer få stanna ganska ofta och ladda. Så att, ja, det kanske
det finns tillfälle att öppna och stänga den där luckan.
Det kommer finnas tillfällen.
Många gånger. Okej, okay. Men då flyttar vi fram från baksätet till framsätet då. Hur är det där? Stolen har ett konstigt, speciellt, eller konstigt, stolen har ett namn.
Ja, den kallas Grav Zero G, nollgravitationsstol, eller vad ska man uppfatta det som? Ja. Jag vet inte, det känns som att de har tagit ett namn som låter lite halvcoolt och sen så säger man att det här är en fantastisk stol, och det är en helt okej stol. Jag sitter nog bättre i Marvel, om jag ska vara helt ärlig. Den har inte den här typen av stol. De här, det ska vara de mjukare skum, och det ska vara lite som de andra tillverkarna pratar om. Liksom att, ja, men vi blandar skumkvaliteter för att det ska bli så komfortabelt som möjligt. Och det kanske de gör, men jag tänker inte på det. Jag satt okej.
Mm. Det är inga tyska ryggspecialister som har varit inblandade som i Opel Astra?
Det är inga kinesiska kiropraktorer som har varit här, inte nej.
Nej, okej. Okay. Ja, men själva förarmiljön då? Hur ser det ut där?
Knappar. Jag har sagt Ford Focus några gånger här, men jag vet inte, vad tycker ni? Ni satt ju också i långtest Ford Focus-aktig. Liksom, rent spontant när jag ser inredningen så bara, jag tänker Ford Focus. Det är en tydlig skärm i mitten, det är en rund växelväljare, det är lite uppbyggd konsol och liksom, jag vet inte, det känns Ford för mig någonstans. Men det är snyggt. Ja. Det är ingen större fel på grejerna. Liksom. Det tror jag liksom, när folk åkte med och sen, det här är en typisk trea. Liksom, har du ett relativt betygssystem och du ska ha några som är liksom under tre, och sen så har du treorna och sen har du de som är över. Det här är liksom, ja, det är en trea. Den är inte stark. Den är kanske inte svag heller. Det är en jättetrea. Det funkar. Ja, punkt.
Mm. Men och knappa runt och sådär då? Symboler och...
Det är inte en trea när man kommer till mediaanläggningen, för den har ju så pyttiga små liksom digitala knappar, man ska kalla det. De är ju jättesmå. Att justera temperaturen till exempel, det gör man inte med någon liksom fysiskt vred, utan då får man peka på skärmen. Och vanligen så kanske man har liksom en sliderlist som man har hos Folka-koncernen, eller så har man tydlig plus och minusknapp som man har i MG Marvel. Här har man en liten knapp som är i storlek ungefär som diametern på en blyertssuddgummi som sitter längst upp på toppen av pennan, eller stiftpennan. Så stor är knappen. Funkar jättebra när det står still. Helt okej om vägen är superslät. Svensk väg, nej, inte speciellt fiffigt.
Jag tänker lite så här, jag var hos tandläkaren med min dotter här om dagen, och då när man knappar in, när man checkar in, då tar man upp en exakt samma storlek som en blyerts suddigum grej. Och det är någon form av blyerts suddigum grej på. Och så knappar man in på en skärm. Mm. Man kanske ska ha en sån där liten grej hängandes i
ingen dum idé, Maria,
instrumentpanelen och knappa runt med den.
Det svåra är liksom bara att pricka de här små. Det är så larvigt också, för skärmen är ganska stor. Det finns yta att göra med, och det är en helt okej upplösning också. En trea. Men varför väljer man att liksom ödsla så mycket grafik på show? För då ska de visa luftströmmar och sånt där. Ja, men ge mig för 17 plus och minusknapp som jag kan använda en tumme på istället för lillfingret.
Mm.
Nej, gör man inte. Helt jättekonstig prioritering.
Om man tittar på MG Marvel, jag är ingen fan av den här gigantiska platt-tvn som är mellan framsätena. Jag hade trott att den skulle dyka upp här också, men den är betydligt mindre. Vad föredrar du? Jättestort eller
för litet? Jag föredrar nog faktiskt Marvel-skärmen. Sen har jag ju suttit mycket mer med Marvel. Men där, den har ju gigantiska ikoner för allting, så att du ser i alla fall vad du ska göra. Sen är responsen i den här skärmen mycket bättre än vad det är i Marvel. För Marvel kan man ju bli tokig utav det skälet att det inte händer något. Det gör det här. Så att det ska man verkligen ha MG. Och sen ska man också ha att det är bra rattknappar i den. Supertydliga fysiska fjädrar när man trycker på dem. Du kan inte ta miste på vad det är för någonting. Bra.
Vi har inte pratat priser.
Nej, det har vi inte gjort. Och det är ju det som är kanske den här, det här varumärkets stora USP. Har varit i alla fall de sista 12 månaderna. Förstår, MG har bara funnits i Sverige i 12 månader. Man sålt bilar sedan, vad är det, mars 2021. Eller om det var till och med april. Strunt samma. Det är bara lite drygt ett år. Och de, kan ni se hur många bilar de har levererat? Nu har jag en siffra som är en månad gammal, så den här stämmer ju inte längre. Det här är från...
Kan det vara över 10 000?
Ja, jag den enda gissar på någonstans runt 13 000 blir det då.
Ja, ni är väldigt optimistiska. De har levererat 4 500 och de har beställningar på ytterligare 3 500. Så 8 000 bilar på ett år ungefär.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Okay. Men det är ändå mycket för att inte ha funnits så länge. Ja. Men okej. Okay,
Pengar bara, ja.
Ja.
Och den här har ju då ett baspris på 419 900 kronor. Och den kommer bara i ett utförande, Luxury. Och det är ju då skapligt välutrustat. Du får sätesvärme, du får en ställbar ratt i alla ledder. Du får inte rattvärme. ZS har inte ställbar ratt. Claes tittar på mig så väldigt konfunderat.
Nej, men i längsled.
Och djupled. Djupled och höjled.
Ja, ja.
Fixar den.
Okej.
Okay. Det är inte super. Justerar mån, men ändå, det går att justera. Du får elstopp på förarsidan, vill jag minnas, och även passagerarsidan. Så att det är helt okej utrustat. Men du ska ju inte köpa den här bilen.
Du ska leasa den?
Ja, visst. Det är ju där det är, och det är, jag menar, 98% av MG-köparna har ju valt att ägande formen privatleasing. Så att det är ju så de kommer att sälja MG5 också. Det kommer att försvinna en liten del, tror jag, som köper dem. Utan det är privatleasing. Och du får då köra, om du kör 3 år, 1000 mil per år, då får du betala 2690 kronor för den här bilen. Och det är ju rent sagt larvigt billigt. Mm. För det här är en liten mellanklasskombi, typ Golf. Den presterar helt okej. Okay. Med reservation för att vi inte har gjort våra undanmanöverprover. Den är inte heller krocktestad. MG har haft lite Sverige krockresultat. De har haft 4, de har haft 5. Så att vi får se var den här landar om de krocktestar den. På förarstödssidan så har de ju det mesta. De har vingelvarning, kollisionsvarning, adaptiv farthållare, skyltigenkänning och så vidare. De har inte de här nya sidokrockkuddarna som sitter i mitten mellan stolarna. Så det kan påverka betyget ganska kraftigt negativt, tror jag. Vi får väl se när de gör en cap smäller den här. Men som sagt, 2690 kronor för en mellanklasskombi är strålande bra.
Och därför avslutar vi Bilägares podcast för denna gången. Om en vecka är vi tillbaka igen. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.